Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Finns det någon korrelation mellan tjejer som gillar lakrits och tjejer som gillar utländska killar?
Nej, det tror jag inte.
Inte?
Men lakrits är ju en tjejgodis.
Varför?
Jag vet inte, men det är, alltså, det är bara tjejer med PMS som köper lakrits. jag har aldrig sett liksom någon normal kille. Ja, ah, men jag ska gå lite godis. Fan, jag suger på lakrits.
Hanif, är det den tiden på månaden?
Ja.
Så jag är liksom förvånad att det är Hanif som tar med sig lakritsgodis.
Men varför äter ni godis ens?
Därför att du tänkte, vad är problemet?
Jag skulle köpa en Nocco och sen när jag ska börja betala så ser jag hur det kastas en kilos lakritspåse på rullbandet. Jag bara, vad är det här?
Det är en lågkonjunktur.
Till och med han som jobbade där blev chockad.
Det är så arg.
Vad händer med fasta? Och,
det är lågkonjunktur och sen så har vi gått emot hösten.
Är det lågkonjunktur i dina hormoner eller ekonomin?
Ja. Jag vet inte om det finns någon koppling också till fullmånen. Det var ju fullmånen nu. Så jag har så svårt att sova med fullmånen.
Chang, kan inte du läsa det här? Det här är ett fanmail från någon som gillar oss.
Hejsan Hanif. En tanke har slagit mig gällande att du har svårt att få ihop det med någon tjej. Jag vet inte riktigt hur jag ska uttrycka mig, så jag frågar bara rätt ut. Och jag menar bara väl. Ska du pröva att dejta en kille? Kanske?
Jag vet inte varför det är roligt.
Mustafa, varför är det här roligt? Jag förstår inte vad det som är så. Tänk om det är så att jag har en annan sexuell läggning.
Ja, men jag vill jättegärna vara med på den resan om det är så.
På vilket sätt ska du vara med på
det? Det där lät väldigt...
Vill du testa att sätta mitt knä och se om det händer?
Nej, inte på det sättet. Jag vill mest observera.
En rolig grej kopplat till det var ju faktiskt att... Jag tror jag kan outa, det är nog inget illa ment. Stjärnreporter Diamant Salio ringde till mig. Och vi surrade i en halvtimme om liksom situationen i Järva och allting. Och sen precis innan vi skulle avsluta samtalet så säger han så här: Hanif, det är inte därför jag ringer till dig för att prata om liksom, kriminaliteten. Vad är det då? Jo, jag läste att du har lite problem att träffa någon tjej. Så jag har en som jag känner som jag kan ordna så att du kan gå på dejt med. Så det är till och med Diamant hört av sig och vill erbjuda dejt.
Han har ju mycket att vara orolig för, med att han är orolig för dig.
Ja.
Jag hörde att du ska flytta.
Mm.
Varför ska du flytta?
Varför?
Ja.
Men jag tror det är bra att flytta ibland.
Jag tror det är bra att flytta.
Ja, men det är liksom, var det inte Alexander Bard som sa det, att det är liksom att det är bra att flytta ibland när man är i rörelse.
Han säger att folk som har haft en historia av rörelse brukar alltid klara sig i tider av förändring.
Exakt.
Hur långt ska du flytta, Hanif?
Jag ska bo kvar i samma adress.
Men vänta nu, är det här bara, du bara fick idén från ingenstans?
Nej, men jag har ju, pratat om förut att jag vill flytta från min lägenhet.
Det går ju så bra på bostadsmarknaden, så han vill investera i ännu en lägenhet.
Så jag vill flytta upp några våningar. Så jag ska flytta från våning 1 till våning 9.
Är det ledigt där då?
Ja.
Okay.
Jag har köpt en lägenhet. Jag spontant shoppade en lägenhet.
Du har redan köpt en lägenhet. Men du har inte sålt in.
Jag håller på att sälja den nu.
För det är väldigt lätt att sälja lägenheten nu.
Alltså lätt är det att sälja lägenheten. Det handlar om priset och du får för lägenheten. Du får ju alltid sålt det. Men om du köper och säljer på samma marknad, så är det ingen större skillnad. Om du köper en lägenhet som skulle säljas för 1 miljon dyrare, men du får 1 miljon billigare, då kan du också sälja din lägenhet för billigare pengar.
Har du fått många intressanta?
Ja, det hade visningen idag. Det var en del som kom, och så är det visning imorgon också.
Har du fått några bud?
Nej, jag tror det kommer komma kanske imorgon.
Men jag fattar inte, du har köpt den?
Ja.
Men vad händer om du av någon anledning inte lyckas sälja den här nu?
Om inte jag får sålt den?
Ja.
Det vill säga att om jag skulle sälja den för 3,5 eller någonting och ingen vill köpa den. Eller tänker du att ingen skulle vilja köpa?
Du blir ägare av 2 lägenheter.
Ja, det är det.
Och vad ena är jättesvår att sälja om du inte säljer den till brakförlust.
Ja, men man kan ju sälja den, och till och med om jag säljer den för så kallad brakförlust, så har jag ju ändå det inom marginalen. Jag har ju räknat på att jag kommer att kunna gå runt på, även om jag skulle sälja den för samma pris som jag köpte för 5 år sedan.
Men hur stor är den nya då?
Det är identiskt lika.
Okej.
Okay. Så vad är poängen?
Det är samma sak.
Du får mer utsikt.
Nej, ja, exakt. Jag ska flytta i våning 9. Det är skillnaden.
Och den är exakt lika stor.
Den är identisk.
Det är samma planlösning. Det är samma del av
byggnaden. Säger det. Jag vill flytta till våning 9 för jag vill ha utsikten. Vad är det som är problemet? Vad är det du inte fattar? Utsikten, våning 1 till våning 9, det är en annan utsikt.
Fan vad enkelt att flytta också. Alltså
det är skitenkelt.
Det värsta jag vet i livet är att flytta. Nu flyttar du bara uppåt.
Ja, alltså allting in i hissen, upp till våning 9.
Så
lägenhet, allting är klart.
Din bostadskarriär består av att gå från våning 1 till våning 9.
Alltså någonstans ändå mentalt, så är det jävligt skönt om man kommer hem och sen när man är med sina grannar, och sen så ska man liksom kliva in i hissen och trycka vilken våning. Och jag vet att mentalt att jag är över alla andra. Fast det är nog mindfuck att det är på våning 9. Jag vill ju helst vara på våning 10.
Hur mycket dyrare var denna lägenheten på våning 9 än på våning 1?
Det vet jag ju inte, förrän jag har inte sålt min lägenhet. Men den skulle gå egentligen... Hade det varit innan krisen, så hade den gått för över 5,5.
Nu... Lägenhetspriser var dyrare ju högre upp.
Yes. Ja.
Den skulle kunna vara 1 miljon dyrare.
1 miljon dyrare. Alltså egentligen så
att det är värt 1 miljon. Att istället för att trycka på knappet, så trycker man på knapp 9.
För vissa är det.
Vi sitter i huvudet.
Och utsikten. Det är en annan utsikt.
Du har ju en fin... Man kan ju se vattnet från 1:an nu. Nu från 9:an.
Ja, då är det en annan... Då kan vi fira nyåret där. Ja. Då kan vi se fyrverkerierna utan behöva kliva ur.
Och om några år, Hanif, då är det på 10:an.
Mm.
Då jävlar.
Mm.
Men jag känner ju lite svartjobbar. Vi skulle kunna bygga till en 11:e våning.
Men vi kanske kan ha de här svartjobbarna för att kunna lägga nytt golv och nytt kök.
Men vänta lite, den här lägenheten, den är inte renoverad.
Nej, exakt.
Så du släpper en ny renoverad. Alltså den var ju väldigt fräsch lägenheten.
Ja, den är ju superfin. Ja.
Ja, du släpper den. Och sen... För billigare pengar, för att få en identisk lägenhet, bara att den är renoveringsbehov.
Ja.
Allting bara för att trycka på knapp 9 istället för 1 i hissen.
Hanif, bestämde du det över en dag?
Ja, det var spontan shopping, ja, exakt.
Spontan?
Ja, spontan. Jag bara klippte till mig en gång.
Shit.
Ja, men grattis. Vad
tack,
roligt.
Tack.
Askan, grattis till din nya podcast.
Just tack. Det. Tack. Tack.
Där vi var oroliga.
För vad då?
Ja, men det är konkurrerande verksamhet och någon bit av kaka. För det här kommer ju påverka hur mycket tid du lägger på oss.
Så när vi pratar om det så ska vi prata om alla andra ni också som har poddar, Mustafa.
Nej, men nu tar vi Ashkan. Nu tar
Omar.
Därför att det här är som att utveckla kärnvapen. Har man redan kärnvapen som vi andra har, då är det inga problem. Men Ashkan har fått för sig att han ska utveckla.
Hur menar du utveckla?
Du vet, länder som redan har kärnvapen.
Ja. Där kan du inte göra något. Men nej. Nya länder ska fan inte få kärnvapen.
Jag anrikar uran i Mustafas huvud.
Förstår.
Vill du berätta om den och vad det är för någonting ni har kommit på?
Det är jag och Navid sitter och berättar sagor för varandra.
Varför har ni så här rinnande vatten i bakgrunden?
Det är ju fenomenalt. Det var hur häftigt som helst.
Ja. Det blir bara ju kissnödig att höra.
Nej, det är inte rinnande vatten. Det är eld.
Det är eld i skogen.
Det är lägerbål.
För vi är i skogen.
Okej, okay. Fast så ni är inte i skogen.
Jo, vi är i skogen.
Är ni i skogen
vi
på
är
riktigt?
I skogen.
De sitter här
med.
Jag vet, det är okej. Okay. Vi är i skogen.
Ni har hamnat på topplistan redan efter första avsnittet, eller? Uh-huh.
Ja, men det gör alla poddar nya.
Då hör jag en avundsjuka.
Nej, har Gränslöst varit nummer ett någon gång?
Det har vi faktiskt.
Har ni?
När vi hade sant. Åkesson, när vi hade Ebba, när vi hade Ulf.
Just det.
Sen då?
Ja, vi har inte spelat in sen dess.
Chang, I have a question. Do you
masturbate?
Do you have some idea about where can one find a bomb shelter, a bunker that's against nuclear bombs?
Det händer ju att Fortifikationsverket säljer ut gamla bergrum.
Gör de det?
Ja.
Vilka som köper dem?
It's time to invest.
Folk som bygger serverhallar.
Aha.
Så det finns ganska många bergrum som är privatägda. Men en annan sak man kan göra om man är lite galen, du kan ju köpa mark ju, billigt, liksom du åker upp mot säg Sala eller mot Karlstad eller Dalarna eller någonstans. Du skulle kunna köpa mark i Grängesberg där du redan har gruva nedanför mark. Så kan du bara inreda där inne.
Och då får du gruvan på köpet?
Ja, allt som är under mark är ju ditt.
Och det är ingen som använder det där nu?
Nej, det är nedlagt sedan 90-talet. Men ett bekymmer, okej, tar vi Grängesberg så är det ett annat problem. Det är att gruvan är fylld med vatten. Så jag vet inte hur långt det är du kommer innan det blir vatten. Men grundvattnet är ju oftast ganska högt, så du kommer kanske bara några meter eller 10 meter.
This can be problematic.
Ja. Och det, så är det ju med alla bergrum. Det är ju att du måste alltid ha pumpar igång, för det tränger alltid in vatten.
Mm.
Så är det.
Vad har du för plan, Omar?
Did you have you guys followed Elon Musk recently on Twitter?
No.
So he tweeted a couple of polls asking people if they think, like, I can't remember exactly, but like, how about like they hold referendums in areas in Ukraine, and if people vote to join Russia, they just like join Russia and that's it. He said this, I think, about the Donbas, but definitely about Crimea as well. And he has been attacked by a lot of people, including Zelensky.
Jag tror han föreslog omröstningar i Donetsk och Luhansk.
Ja, och Crimea.
Och så att Krim går tillbaka till Ryssland as the rightful owners.
I think he said even like Paul in Crimea.
Ah, okay.
I think so.
Finns ju flera mätningar. Där mätningar pekar i olika riktning. Du hade ju en omröstning 91 där majoriteten även i östra Ukraina, Donetsk och Lugansk, ändå ville vara Ukraina. Så att det finns olika mätningar som ger lite olika utslag. Men Krim är ju en poäng. Det var ju en under Sovjet, så var det väl Nikita Khrushchev som en slags vänlig gest gav Krim till Ukraina. Men det gjorde ju ingen skillnad i praktiken eftersom allting var ju Sovjet, det var ju en del av samma. Men det är korrekt att Krim innan dess, det är ju liksom historiskt ryskt. Du kan ju gå hela vägen bort till Odessa, som ryssarna har inte tagit den det oblasten eller stan, Odessa. Det är ju längst västerut om du följer Ukrainas svarta havslinje.
Mm-hmm.
Ja. Men Odessa grundlades ju av Katarina, den ryska drottningen.
Men Crimea,
eller kejsarinnan eller.
But what do you mean Crimea has been historically Russian? It has not. Crimea.
Det var ryska
tatarer och
grejer. Yeah, exactly. The
ja, is... men om du gått ännu längre. Ja, det fanns en muslimsk.
Det är inte så långt bort. They were
nej, men om vi pratar närtid.
Ja, but I mean like...
Men så är det ju samma Skåne. Det har ju varit danskt för inte så
ja,
länge
Ja, men kan
sedan.
Vi inte ha en folkomröstning om det?
Jag är för det.
Ja,
för
att, så kanske Danmark kan ta...
Jag tror de skulle vinna till Danmarks
ja,
fördel. Men,
ja, jag skulle flytta ner till Skåne direkt.
But there's like still a million of like... Crimean Tatars who are displaced all over the world. Why don't they give Crimea to,
ja,
to the Tatars?
Precis.
I don't understand.
Ja, men kan vi inte göra så? Vi bara anfaller ett nytt land och så är man större i antal och så har man folkomröstningar i det nya landet och så kan, då måste ju de ge över för det är ju majoriteten ju.
Det är så det har sett ut historiskt.
Ja, men nu är vi inte historiskt sett. Alltså det här är, Elon Musk, jag har all respekt för honom, men det här är fucking jävla korkat.
Vad får dig att tro att det som har varit beständigt i tusentals år helt plötsligt magiskt försvinner? Att de här logikreglerna...
Vi människor stoppar det.
Det är vi människor som i 2000 år betett oss så här mer än 2000 år. Helt plötsligt så tror du på någon magisk fucking värdegrund. Ska bara magiskt
inte värdegrund. Nationalstater. Gränser.
Ja, och de har alltid krigat med varandra i alla tider. Och bråkat om landgränser. Just nu pågår en konflikt mellan polackerna i vilja krigsskap skadestånd från Tyskland. Då svarade någon tysk med att ja, vi kanske ska se över hur vi drog gränserna. Då.
Wait.
Ska vi betala för det? Då kanske vi ska tillbaka det landet som historiskt är tyskt.
Men vänta.
Det, nu låter ju du som andra sidan av de här av vänstern som är typ George Washington och de andra, de hade slavar.
Nej, det handlar inte om det.
Alltså, hela
jag lägger inte värdering i skiten. Jag bara konstaterar att det är så det är. Sen kan man tycka någonting annat.
Crimean Tatars were the biggest ethnic group in Crimea until the turn of the 20th century. So it's not like several hundred years back.
De blev annexerade för bara vad är det, 200 år sedan.
Yeah, and they were like this.
Men så är hela Ryssland ihopsatt.
But that's the thing. Oh,
alltså den ryska etniciteten är ju en liten minoritet i Ryssland.
Det, ja, som de har annexat, vad heter det på svenska?
Ja, de har annekterat.
Ja, de har annekterat skiten slutet på 1700-talet.
Ja,
och så plötsligt är det per default ryskt.
Ja, exakt. Alltså, hela Ryssland är ju uppbyggt så. Ja. Du har ju en del republik som heter Bashkortostan eller Baskirien. Den är muslimsk. Och den ligger bort mot Uralbergen, precis väster om Uralbergen. Den har ingenting med etniska ryssar i grunden att göra. Och så där ser det ut överallt. Du har turkiska folkslag i nordöstra
yes.
Ryssland mot Sibirien.
I understand that, but what do you do? It's a bit of a dilemma in a sense. What do you do if you are a country that goes into some territories and start to like either kill off the people who live in this territory or basically force them to flee and replace them by
people behaving from your, like Arabs do
and replace them by their yeah and replace them by your own ethnic group and then say well okay
and now we're in folkomröstning
yeah exactly let's hold the referendum now
ja, är det inte det som typ sker i Sverige fast man fått påtalade
ja men lägg av nu okej okay, däremot Elon Musk är rädd för det är någon slags kärnvapen eskalering jag tror att han vill mjuka ner det genom någon slags pragmatisk lösning
ja.
And I think it should not. Well, I think that fear should not be totally dismissed either.
Jag håller med. Jag håller med.
Max Tegmark, do you know Max Tegmark?
Ja.
He's a physicist, Swedish American physicist.
Liv 3.0 skrev han för ett tag sedan, som blev stor.
He just tweeted that he sees the risk for nuclear war 1 to 6. And that he appreciates that people like Elon Musk are talking about de-escalation.
Men är inte det där lite astrologi?
Is it though?
Han sitter med lite siffror och bara risken är 1 till 6. Han har ingen information whatsoever av vad som händer i Putins skalle.
Igår var det fullmåne.
Det här handlar ju inte bara om.
I'm not so sure what he used exactly, but he must have used something to like predict that probability.
Men vad han än har använt för att göra sin astrologiska prediction så har han ingen information som kommer från Putins skalle. Fast, vilket gör hans prediction till ren astrologi.
Fast vänta lite, det här är inte ett beslut som är avhängigt Putins skalle. Det är inte så det funkar.
I guess like
fair
you,
enough.
You can factor in, for example, a lot of things, including that Russia doesn't seem to be doing great right now in the war, for example, and that you're trying to see if there is a way out for Putin or not, and like trying to map all these different ways out, including one of them is going nuclear, maybe. And you're saying, okay, maybe this actually seems that level of probability. Because if you think about it, like... In Putin's case, if you take America or other countries, you don't really think that they would use it's almost pretend with this whole nuclear thing, because there's no country in the West really that contemplates using nuclear. It's not like they thought about Afghanistan, or maybe we should just nuke them.
Trump, sorry. Han var ju bara president.
Did he?
Han sa att vi bombar skiten ur landet.
Ja, de släppte den största bomben som är icke-nukleär.
Yep. But then you think, well, does Putin has the same kind of consideration when it comes to maybe human life? That he thinks it's a big deal if he nukes stuff?
He probably thinks.
You think so?
Ja.
Hur vet du det?
Varför?
Vad sa han igår när du ringde honom?
Nej, det... Jag skulle säga att personer som Trump och andra som är väldigt outspoken och väldigt så här trampar folk på tårna och sådär, de brukar, av min erfarenhet, oftast vara väldigt, ska jag uttrycka det?
Dumma i huvudet.
Nej.
Nej.
Nej, de brukar oftast i slutändan vara de som försöker vara ändå ganska så schyssta mot folk.
Och vänta, och den här analysen applicerar du på Putin?
Fast Putin är inte outspoken alls. Han är ganska liberal. I en rysk alltså i en rysk kontext är Putin ganska liberal.
Men utifrån svensk kontext då?
Svensk.
Ja, men jag vill, då är han, nej, men jag vill att du fortsätter. Hur är han liberal i en rysk kontext?
Därför att de andra ryssarna hade velat lobba kärnvapen för länge sedan.
Och vilka är de ryssarna?
Slå på rysk Pierre Vikanal så får du se hur många som helst hur de gapar och skriker.
Alltså experter eller
vad? Ja, deras intelligentsia eller deras vad ska vi kalla det, tykonomiklass, eller du förstår vad jag menar.
Så om det är någon som kan stoppa det här kärnvapenkriget så är det Putin.
Han har varit en bromskloss hittills för att eskalera fullständigt i Ukraina, ja.
Men vänta,
this is the problem. Wait.
Han har varit en bromskloss för att...
Hur kan han vara en bromskloss om han har initierat det? Eller menar du att det inte... I så fall kan det inte vara han
därför
som har initierat
de kallade,
det.
Därför att strategin från rysk sida, ta de första 3 dagarna, skulle man snabbt som fan in i Kiev, försöka klippa den politiska ledningen, bara omringa stan och få detta överstökat snabbt, få spara på människoliv, spara på förstöra infrastruktur och allting. Det logiska hade ju annars varit att innan de rullar in med trupp så bombar de broar, kraftverk så elen slås ut, vägar, du vet, slår ut, gör landet lamslaget, sen går du in. Men så har de inte gjort. De har ju sparat på väldigt mycket infrastruktur och de har låtit väldigt mycket vara. Ja, det har bombats en del in mot städer och förmodligen så är det att de siktar på något militärt mål inne i stan eller tror sig sikta på ett militärt mål. Men, och så kanske man inte, det är det man träffar i slutändan. Man vet inte, men det finns väldigt lite som tyder på att de bara vill att gå in som en ångvält i början och bara mangla på. Men det funkade ju inte. Efter de här 3-4 dagarna inledningsvis så sket sig detta. Och de fick ju smisk. Ja, då ändrade de till en annan taktik och de mörsade på mer med artilleri och då är det mer bombat och du har sönder det mesta som är i din väg. Men även där så har man varit återhållsam på så vis att du har haft begränsat antal med trupp. Det betyder att de här vad heter det? Gränsen du ska försvara i ditt, alltså fronten, den är väldigt utsträckt och har du inte så mycket mannar, då har du ganska lite personal per kilometer. Så Ukrainas taktik har ju varit att göra motattacker, testa överallt och se var kommer vi igenom, var är deras försvar svagt. Och när de väl har brutit igenom söker de gå in så långt de bara kan och sen skärma av nya områden. Så och det har ju varit ganska effektivt från ukrainsk sida. Och ryssarna har ju inte svarat något så här stenhårt på det, utan ryssarna har ju flyttat tillbaka successivt. För då får du effekten att då har du ju mindre front att försvara. Då får du ju tätare antal soldater per kilometer.
Men jag vill gå tillbaka till din bromskloss-hypotes här. För enligt den så finns det ett gäng ultranationalistiska, imperialistiska ryssar.
Ja, som, ganska många är de.
Okej, och de vill annektera skiten ur Ukraina. Ja. Till vilket pris som helst.
Ja.
Och så har Putin varit där och sagt nej, så här kan vi inte göra.
Ja, då tar vi det jävligt lugnt.
Men han försöker bromsa det och göra det lite lugnare.
There's just like mixed signals a little bit, because after the losses of Russia recently, Kadyrov, Chechnya's leader,
TikTok-generalen,
he came out and said basically he criticized the army generals a lot, and he said we need to use nuclear bombs. And then Putin's, I don't know, press secretary or whatever, he came out and said,
Peskov.
He said, oh, but well, we appreciate Kadyrov very much, but he's talking emotionally. We should not really talk about, like, talk emotionally these situations. However, 4 days later, they made him an army general, so I'm not so sure.
Nej, det måste... Det här är skickligt spel. Eller skickligt vet jag inte, men det är spel.
Spel.
Om Kadyrov vänder sig mot Putin, då är det problem på allvar för Putin.
Vad ska Kadyrov göra?
Han har ju fucking en mer eller mindre egen tjetjenska armé.
Ja, men hittills vad den armén har gjort, det är att de åker i en skåpbil och så hoppar de av någonstans på ryskt territorium och så skjuter de mot ett hus som ingen bor i.
Och så nej, de är inne i Ukraina. Tjetjenen är inne i Ukraina. Och de har varit
för det var en video de la ut där det är massa tjetjenska Kadyrov-soldater.
Ja, som de älskar att flexa på TikTok, ja, det är sant.
Och så är det en bensinmack i bakgrunden som inte finns i Ukraina. Det finns bara i Ryssland.
Men då, var Kadyrov själv med i videon?
Jag vet inte, som har postat.
Jag har sett någonting som... Jag vet att det var något som snackade som en video där Kadyrov själv var med. Och han vill ju inte åka in i Ukraina, utan han vill ju bara flexa någonstans. Så att det låter som det är något, men nej, det finns tjetjener inne i Ukraina. Och de har det funkat ganska hyggligt för. Så finns det en annan sån här PMC, Private Military Contractor Group, Wagner heter de. De har väl också funkat rätt hyggligt. De håller väl på nu runt Bakhmut, en ukrainsk stad, och försöker omringa den. Det har de hållit på i månader. Men de har väl funkat ganska hyggligt. Strategin från ryssarnas sida nu tycks vara att fall tillbaka lite. Ukraina får väl ta tillbaka en del mark då. Och en del städer och byar. Men vi faller tillbaka där vi hittar en linje som inte är så jävla utsträckt som vi kan hålla. Alltså från rysk sida nu. Och sen väntar man. Man vill att tiden ska gå. För nu har man ju börjat mobilisera, vad är det, 300 000 till eller vad det är. Alltså nu ska de vara med på intensivträning och allting. Och sen om några veckor eller hur lång tid det tar, så är ju tanken då att fylla in dem. Så man kan börja byta ut folk, rotera personal, folk får vila upp sig och sen öka mängden personal successivt som man har på plats. För då kan du börja trycka tillbaka mot Ukraina. Det är därför Ukraina bombade Kerchbron över Kerchsundet där. För att...
Got the supplies.
Ja, du kan ju fortfarande få in supplies från Ryssland, Donetsk, över Mariupol och kustlinjen och till de här områdena. Men det är mycket svårare. Det är lättare, det går snabbare och lättare över det här sundet. Nu lyckades väl inte man klippa den bron helt. Det går fortfarande biltrafik över den och man håller på att få igång tågtrafiken också, som jag har förstått det.
Vad är det här med Ukraina-kriget? Hur, är det bara jag som börjar tycka det är lite tråkigt att börja zooma ut? På riktigt, alltså jag är...
It's fucking up the world. Tråkigt på vilket sätt?
Fan, nu är det andra krig som är mer spännande.
Det här är intressant. Det är jättemånga som har varnat. För i början när det var Ukraina-kriget så var alla så jävla engagerade och donerade pengar och stötta och hjälpa, och varenda jävel har ukrainska flaggan på sin Facebook-profil och hej och hå. Men nu börjar det där, han ifrån poäng, det där har lugnat ner, så det är lite trött, nu har vi hört mycket om det. Och det är många som har varnat för att ja, det där är Putins strategi, för till slut orkar inte väst bry sig om det.
Ja, men av flera anledningar.
Men det är vill, sant.
Ja, men ja, ja. Man vill väl ha andra problem. Man vill väl också ha liksom att det ska den här ekonomiska krisen. Ja. Vill, man vill ha liksom billig bensin.
Och där är ju frågan. Gas. Och det här är, det låter ju lite som Malcolm. Men folk i Europa, de var ju jättesolidariska i våras med Ukraina. Men när räntan går upp, du har inte råd med huslånet längre. Bensinen är dyrare, elen skenar, allting, mat blir dyrare, hela skiten. Du blir alltså rejält fattigare. Hur långt sträcker sig solidariteten med Ukraina? Ett land som många förmodligen inte brydde sig ett skit om innan kriget.
Så här, det är inte så att jag tycker det. Alltså solidariteten är kvar, att vi ska stötta och hjälpa en annan sak. Men just det här med att diskutera det dag ut dag in, där känner jag liksom att...
But it's like there's a lot of developments that are taking place.
Ja, men det händer så mycket runt om i världen på så mycket grejer. Yeah. Och i förhållandevis till någonting som är Ukraina-kriget, det känns som det börjar zooma ut.
Not like if one, it's like risking the collapse of like the economy in the West. Two, if it's risking nuclear war. And if we go back to this nuclear war thing, what I'm a bit worried about is that nuclear weapons have worked, generally speaking, as a deterrence. You know, the West has nuclear, Russia has nuclear. No country that has nuclear want to bomb another country that has nuclear because they would be bombed back. But the problem is, it's easy to call the West's bluff because the West would never use nuclear. I don't think so.
Jag tror det.
I don't think so.
Det har väst gjort förut.
Nej, but yeah, but like that was like a long time ago. And do you see Biden nuking Russia, nuking Russian people? This is not going to happen. And there was someone who was discussing this on Sam Harris' podcast, and they basically he's a like some political science expert, I think, I can't remember, but they both were saying like, well, yeah, we would never, like, America would never nuke anybody. Because what's the point?
Well, de skulle göra det, de kände att de behövde göra det. Yeah. Men de kanske upplever att de har så pass militärt övertag att de behöver inte använda nukleära vapen.
Okay, here. Russia nukes Ukraine. Do you think like the response of America would be like, aha, they nuked Ukraine. Now we have to nuke Russia.
Nej, det kommer inte för Ukraina.
Nej,
men skulle ryssarna skicka ett kärnvapen in över USA, då kommer du få ett...
Men om vi tar Europa då. Säg om Ryssland skulle nuka Tyskland. Eller Frankrike.
Frankrike har egna kärnvapen, så de kommer ju svara.
I don't think they would.
Jo, fransmännen skulle svara. Men de skulle aldrig...
What would be the point?
Alltså, ryssarna skulle aldrig... Jag tror inte de skulle ens skjuta på en NATO-bas i Tyskland eller Polen eller Frankrike.
Okay, but what's keeping Putin, what's deterring him from nuking Ukraine? I don't see, like, there is no...
Därför att om du ska annektera ett land så vill du inte ha kärnvapenbombat det först. För det är inget kul land att annektera. Yeah. Där du får gå runt i jävla skyddsträck till vardags.
He doesn't have to like nuke the whole of Ukraine.
Nej, men om han nu vill att detta ska bli en del av Ryssland, du skiter inte där du äter. Alltså, du vill ju behålla det så intakt som möjligt.
Western Ukraine then.
Ha?
Western Ukraine.
Det kommer väl ändå spilla över. Gör det inte.
Depends on like
väder.
Depends on the
väder.
Nej, varför skulle han göra det? Vet du vad det bästa vore från rysk synpunkt? Det var ju att göra en deal med polacken att ni tar västra Ukraina så tar vi östra och så håller vi tyst. Och det har ju snackats ibland i diplomatiska cirklar om att Putin faktiskt föreslog det lite halvt på skämt, halvt på allvar till polackerna.
Men jag tror det är så Musk tänker. Han har Asperger. Han tänker, okej, okay, vad är värst? Nuclear war? Eller att det blir en tråkig uppdelning? Så han lägger inga känslor i det och då kommer han fram till den slutsatsen.
But the problem is with this attitude, I'm not saying it's invalid, but the problem with it is that where do you stop really? If you have shown Russia that, well, they can do whatever.
Ja, men alltså, det finns ju en begränsning med ryssarna, skulle jag säga.
Why?
Därför att de har visat noll intresse för mark eller länder där det inte existerar ryska, där du har en hyfsat stor rysk befolkning.
Yeah, but why wouldn't they take like the rest of Ukraine or Kiev?
För att där har du inte så mycket ryssar. I västra Ukraina finns det inte mycket ryssar. Vad ska de med det till?
But men Sarah, tror du att de vill in där för att de bryr sig om
Putin har talked about like Ukraine not being a real country and all that.
Ja, det tror jag.
Så Putin vill rädda sina ryska bröder.
Retoriskt så är det ju en av talepunkterna. Sen vet jag inte hur stor, mycket det är egentligen väg i vågskålen. Men det finns en annan faktor. Det är så här, om du, det är väldigt, att ockupera ett område med väldigt hög andel etniska ryssar är ganska enkelt för Ryssland. Du får inte så mycket folk som kommer protestera och ställa till jävelskap. Skulle du försöka ta Lviv, då har du bara skaffat dig problem på halsen. Jävels med problem. För ingen där i princip skulle vilja vara en del av Ryssland. De skulle göra allt för jävlas. Och vad är poängen med... Alltså, förstår du min poäng?
Okej, but Estonia then? Estonia has like, especially
25%.
East of Estonia, Narva and all these places. They are, Narva is like basically all Russian.
Ja, det är det ju. Men,
why wouldn't he take Narva?
Det är ett väldigt pyttel... Då kommer Chang säga, men du ser ju hur det ser ut där.
Jag tror inte de skulle ta Narva bara för att
why not?
Det blir jävligt mycket bråk för väldigt lite yta för vad.
But if like if the West submits and says, well, okay, we are too scared of your nuclear weapon, take what you want.
Men vad ska de med Narva till?
What does he want the east,
om ryssarna där, om ryssarna där inte trivs så kan de flytta bokstavligen en kilometer österut.
So is this the attitude of Russia?
Exakt, varför kan de inte göra det där också i Ukraina? Det är bara till gränsen.
Ja, men någonstans går väl en rimlighet. Jag menar, ska du flytta från Odessa till Ryssland? Det är en lång sträcka. Det är som att dra från Uppsala
Narva till Danmark. Narva is on the border with Russia.
Ja, Narva, ja.
Yeah.
Ja, där tror jag att, men det är för litet för att dra igång ett jävla
kunde
konflikt.
Kunde de inte bara byggt höghastighetståg från Ryssland till Odessa till alla ukrainska städer?
Det är ju liksom... Du drar inte igång ett... Alltså ska du börja bråka och försöka nalla till dig lite land från ett grannland, då gör du det ordentligt eller skiter du i det. Att göra det bara över lilla jävla Narva, jag ser inte... Nej.
Yeah, yeah, but a piece of land every 5 years... He can do this every 5 years like he did with Crimea. What was 2014? A few years afterwards, let's try.
Kan vi ge en liten stund åt den här bron?
Ja.
Som av någon olycka råkade explodera.
Ja, för det händer ju ofta att broar expeller av sig självt.
Hur tar Putin att deras guldbro har exploderat?
Jag har ingen aning, jag känner inte honom.
Ja, men Chang, kom igen nu. Är det här ett stort misslyckande?
Nej, inte jättestort, men det är väl en misslyckande i så mening att man har ju haft en bevakning på bron och man har ju inte lyckats förhindra det här. Ja.
Hur gick det här till? Jag har inte följt det så jättenoga. Hur, var det en gasbil som exploderade?
De misstänker väl att det var en lastbil som var preparerad med sprängmedel.
Men hur gjorde de? Ställde de den bara vid bron och sen gick de där, eller var det någon självmordsbombare?
Ja, eller en chaufför som inte visste att lastbilen var full med sprängmedel. Jag har ingen aning. Alltså jag tror att lastbilen var på väg från Krim mot Ryssland.
Jag är inte
eller tvärtom kanske. Jag vet inte fan.
It wasn't you, you want to say.
Nej, jag har inte bombat dem. Men jag vet inte. Alltså bron funkar ju fortfarande.
Delar av bron funkar. Du låter fan som Rysslands Bagdad Bob.
Ja, nej, det handlar inte om Bagdad Bob.
Men delar av den funkar, ja. Men den är fan inte
så
snygg.
Länge delar av den funkar så kan du fortfarande köra förnödenhet och allting den vägen. Och det är fortfarande en jävla tidsbesparing mot att använda färja.
Hade du åkt på den?
Jag vet inte vad jag ska åka. Jag har ärenden till Krim.
Om du var tvungen, hade du gjort det?
Ja, är du tvungen? Är du tvungen? Då åker du.
Om du ska hämta något.
Ja, då tar du väl bron om du fortfarande inte... Vad är problemet?
Guys, I want to play something.
Men det måste synas att det är SVT.
Ramzis Mosa Asal, också känd som Medina-studenten, har runt 100 000 följare på sociala medier.
Och jag märker att det som verkligen, verkligen har förändrat en person, hennes tro, kommer in i hans hjärta.
Han är utbildad i Saudiarabien och föreläser om islam i sina videos. Han har blivit känd för sin koppling till flera gangsterrappare som lämnat musiken för religionen. Han tror att muslimska avhopparprogram hade kunnat hjälpa fler.
Det skulle göra succé, kan jag säga. När de kommer till ett behandlingshem där de behandlas av folk som har samma bakgrund eller har samma tro och liknande. Absolut, det har jag ingen tvekan om.
Finns det en risk att många av de här utsatta ungdomar som blir mer troende och praktiserande börjar distansera sig längre bort från majoritetssamhället?
Risken finns alltid. Det finns alltid en risk. Och det är därför det är viktigt att innan det här händer, att man har ett främjande arbete, ett förebyggande arbete, så att det här inte sker. Men just nu står vi inför stora problem.
Måste ge honom cred att han var ärlig och sa så.
Som hamnar i kriminalitet, som hamnar i psykisk ohälsa. Vi har inte ens sårbehandling för dem och ingenting.
Du har kritiserat för att du har könssegregerade föreläsningar. Stämmer det?
Jag läste, det var någon som sa att jag har föreläsningar, att på mina föreläsningar är det först killar och sen när killarna är klara så får tjejerna komma in. Det har hänt någon gång när det har varit proppfullt någonstans och då arrangörerna har valt att göra på det sättet.
Det där är bullshit.
Det är ingenting som jag har stått bakom.
Kommunen valde att ställa in hans föreläsning i Angered förra veckan. Motiveringen var att han hade gjort kopplingar mellan psykisk ohälsa och brist på bön.
Det är inte bara jag som säger att du vet, pratar om bön och psykisk ohälsa. Det är präster, man har även i tolvstegsprogrammet som handlar om folk som har missbruk som ska tas ut från sina missbruk. Där blandar man in Gud. Fängelsen har själavård. Man pratar mycket om yoga, mindfulness.
Det blev en föreläsning ändå i privat regi och ett 50-tal personer kom. Men Medina-studenten tror att avbokningen leder till att ungdomar tappar förtroende för myndigheter.
Varför vänder de sig till mig? De har tillit. De känner att den här personen är från oss. Jag försöker praktisera och vara en del av samhället. Men när samhället säger nej till mig, varför ska man inte säga nej till dem?
Ja, jag tycker inte det var något konstigt.
Omar, vad vill du säga med det här?
Ja, what do you guys think about this?
Ja, jag tror det är bra.
Ja. Det går i linje med det vi har diskuterat förut.
Och det här är väl en konstig frågeställning. Ett risk att de distanserar sig från samhället. De ska distansera sig från samhället. Det är hela poängen.
I want to say something.
Och när jag säger samhället så menar jag det samhälle de möter. Det samhälle de möter i Angered. Det andra kriminella. Att du ska vara ett flåbus och allting. Och de distanserar sig från det. Den miljön.
Det är faktiskt en jättebra poäng.
Ja, de möter ju inte den miljö vi möter när vi går på Södermalm eller Kungsholmen eller Medelsvensson banan.
Jag måste sida med Chang här. Med tanke på den sitt Sverige har satt sig i, så är Medina-studenten det mest utmärkta som kan hända.
Ja,
jag säger inte att det är bra, jag säger bara med alla alternativ på bordet, tyvärr,
det är
så är det här det enda sättet.
Let me present my case.
Medina-studenten är vår Batman.
Han är ju det. Får bara säga så här, innan du kommer in, Omar, kan du försöka för Guds skull ge en nyanserad bild?
För Guds
inte
skull.
Gå till för inte skull. Gå ja, ja, ja. Extreme. Testa att gå
stilmana.
Of course.
Ja.
Yeah, sure.
Sen får du presentera din case.
Har du träffat med dina studenten?
Just a second.
Har du träffat honom?
Nej, jag har lyssnat på honom. What do you want to say? You want to say he's not a salafi or?
Han påstår själv att han inte är salafist.
Nej, han
säger själv att han säger själv att han inte är salafist.
Skit i etiketter. Stilman, han säger själv att han inte är salafist. Och sen vill jag
salafi, okay. Okay. Vem bryr okay. sig?
But first I was curious about the likes on this Facebook post. And I checked who liked it and it was nobody from my friends at all except one. It was Mustafa. And I want to say something.
Har du likat den här videon?
Jag tycker det var en jättefin video.
Yes. But, and Mustafa,
varför var den så fin?
Vänta. Mustafa, du är Anas Khalifas mamma.
Va?
Kommer du ihåg Anas Khalifas berättelse?
Ja, delar av den. Det var en lång berättelse.
Yeah. So basically, when he was saying that he started to get into criminality and stuff, his mother thought it would be better for him to become religious instead. So she got him like these like videotapes of imams and so on, and like he wanted them to go to Egypt and to be with them for a while, and he got radicalized basically. And this is why I think this is like pretty dangerous, because I understand the appeal in it, okay? I understand that some people think, okay, maybe it's better than instead of having criminals, we have basically fundamentalist Muslim.
Vänta nu Omar, det är exakt det här jag menar. Så här, om man får välja mellan att vara kriminell eller att vara religiös, vad är problemet med att vara religiös?
Religiös och religiös. He is
finns det nyans eller inte?
I Saudi-Arabien. What do you think? Sometimes like the level of naivety. What do you think? Do you think
finns
it's like
bro, eller inte?
De är inte sufister i Saudi-Arabien.
Yeah, do you think it's like it's kind of like and the imams that he takes pictures with and so on. Do you think like they are they like Swedish values, they like gender equality.
Det är sak samma.
Okay. Let's just like talk about like one part. Mm. So you don't think that they are really into gender equality, gay rights and these things.
Okay. Nej, jag tror inte.
How about
men
like
finns det något negativt free, för dem
just,
då?
Just a second. How about free speech when it comes to like criticizing Islam and so on? Do you think they would be for that? Do you think that they would have problems with the Muhammad caricature and
ja, det kommer de ha.
Okay. Okay. Until here we are on the same page, right? I think where we will start to diverge is that you and I don't know, you guys maybe think that this is better way to go than basically having crime, and this is a very very short-sighted. What do you, first of all, we talked about this before, the meme of criminality versus the meme of fundamental Islam. The meme of fundamental Islam has a much higher risk and ability to spread, but you will not turn like the whole like immigrant population to criminals. This will not happen. The meme of criminality does not spread in that way. Let me finish. But you have a high probability that he is able to radicalize a lot of people, and in that sense, I see this as a worse risk or a worse scenario actually than having criminals. And it's first of all, it's much easier to spread, but also much more difficult to combat.
Du menar att det han gör är farligare än att det springer unga på gatan och skjuter varandra för att någon trampar på deras skor?
It's much more dangerous to have thousands of Salafis than 20 criminals.
Du har rätt. Det är inte bättre än kriminalitet, men det är utmärkt att det här sker ändå.
Varför?
För att det är den ultimata proben. Så om du analyserar det här ordentligt så kan du fatta exakt varför det finns människor i ett hyperindustrialiserat modernt Sverige med alla förutsättningar att kunna bli vem de vill, och så väljer de ändå det här. Varför?
Because of faith. What do you mean?
Varför? Det är inte bara faith. Det har med identitet att göra.
Du söker dig till en faith när du känner en tomhet av allt annat som erbjuds.
Yeah, but what is like instead of making them a part of society, you are like basically intensifying this identity that som avviker väldigt mycket från majoritetssamhällets identity. This is not good at all. And imagine like that, having that for a couple of generations more. And if that meme spreads, do you really think Swedes would accept like a lot of Salafis in the society and they would see them as Swedes? They will not. It will not happen.
Min fundering är en sak. I din analys kring att vara religiös, ser du några nyanser? Mellan olika nivåer i av att vara salafist, vara terrorist eller att vara religiös?
Det är så våning 1-9.
Vad sa du som?
Som får skillnaden på våning 1 och våning 9.
Okay. Finns det möjlighet? Jag bara säger så här.
Yes, of course there is. For example,
sannolikheten att man blir religiös, alltså konverterar, blir troende, är sannolikheten...
De är troende.
Är sannolikheten större att man blir terrorist och spränger, eller är sannolikheten troligt att man liksom bara är en liksom fokuserar på religionen och sköter sitt? Fast att man har fortfarande andra värderingar kring samhället.
Okay.
Det här jag ser att du tappar mig, för mig så finns det bara av eller på när du resonerar.
Not at all. I think this is what you see, but this is not the case. This is not how I see things. Of course there are shades of how, like for example, there are imams who say no, we should not kill gay people. but and we should not punish them as long as they don't have sex with men, for example. And this is like they're considered more tolerant imams. So and there are like extremists who say they should be killed, for example. So there are gradations of values, yes, but none of them is really.
Han, if you follow, du ska dejta en kille.
None of them, and those people that do you think that everyone? I'm not saying that Musa Asal, I know he's not like promoting any violence and things like that. That I know.
Tvärtom.
Yes,
ja, han,
yes.
Han är ju tvärtom. Det måste vi vara viktiga med. Tvärtom så tar han ju avstånd från våld.
All right. Yeah.
Och det har han ju predikat. Det har han ju predikat om
I'm
i alla sina
you
kanaler.
This. But you are imagining that, or do you really imagine that everyone who would basically adopt this kind of thinking and they will become more fundamentalists? Do you think like none of them will become radicalized on their own?
Men nu låter ju du som någon sån här som kollar på Scarface och så säger han till regissören, tror inte du att majoriteten som ser din film kommer säkert tycka att den är bra, men tror inte du att några
Mustafa,
kommer se den här?
Jihadism is part of fundamental Islam, so they can go from like there are Salafis who are peaceful and there are Salafis who are jihadists, so if they start to get into this doctrine generally, it's not like a guarantee that everyone will be on Musa Asal's like way of saying oh no but we're not interested in this whole jihad thing. Though of course there will be some people be like, no, but you know, in these books I read like more of that guy that you gave me a book for, and he's saying that jihad and so on. And of course there will be the people who think differently. If you start spreading fundamental Islam, this is not a good thing. I don't know how
the gateway theory.
It's.
Jag säger inte det som en negativ kommentar, utan jag håller med dig.
Det är samma
för Scarface är ingen doktrin. Scarface är ingen ideologi. Scarface är inte ett ramverk som hjälper dig att komma i trygghet med din existens.
Men om du är i den miljön där Scarface är ball och så skjuter folk varandra till höger och vänster och så lyssnar du på en viss musik som också beskriver den miljön, ja, då har det betydligt
utan gangsterbeteende och kriminellt beteende har funnits långt innan det fanns Scarface.
Har Omar gateway-teori när det gäller salafister, att om du en gång testar på salafism så kommer så slut så smak sluta som terrorist.
There are different schools, and if you kind of radicalize people into fundamentalism, of course some of them they will get interested in other like thoughts.
Precis som cannabis.
Nej, det är inte samma sak.
But actually there is a very good example when it comes to that. Abu Musab al-Zarqawi, the founder of ISIS, he was a follower of Osama bin Laden, and Osama bin Laden was against like basically waging war against Muslims in this way. He wanted to target the West and so on, and Musab al-Zarqawi was a follower of him, and then at some point he was like, ah, fuck that, no, I'm like, these people, they are not really Muslims. And he started to like bomb the Shia, bomb like other
Muslims.
Kan det
ha att göra med att han också har den personligheten, att han inte, precis som vår vän Majid Nawaz, som har en extrem personlighet som nu är helt inne på vaccin.
My point is, if when you start to like get a lot of people who are interested in this kind of thinking in general, fundamental Islam, yeah, you don't have control over that. Everyone would think exactly like you
jag
in this matter.
Jag uppfattar inte att Musa Asal med dina studenten är fundamental.
På vilket sätt menar du?
Jag har träffat honom vid två tillfällen.
Ja. Vilka frågor har du frågat honom?
Alltså det är det här som är så intressant. Jag har träffat honom vid två tillfällen och vi har haft långa samtal med varandra. Och jag uppfattar honom inte alls inte som extremist, utan tvärtom så bryr han sig väldigt mycket om
samhället
och många som bor i förorterna.
There's a lot of salafists that do.
Ja, men
why not?
Han vill att de ska gå i skolan, han vill att de ska lära sig om svensk kultur, han vill att de ska bli en del av samhället och inte vara en belastning. Han vill verkligen det. Sen ja, han har konservativa åsikter. Ja,
in Swedish context. Nej, he's
utifrån
do you think that he as liberal as Sverigedemokraterna? Come on. Do you think like when it comes to like things like gender equality, homosexuality and these things, like do you think that Sverigedemokraterna are more conservative for example like someone like Musa Asal and if you really think, if you guys really think so,
nej,
this is super naive.
Men där håller jag med dig. Alltså, när det gäller värderingar,
ja,
så skiljer han sig avsevärt kopplat med svenska värderingar kring. Han har en helt annan syn när det gäller jämställdhet. Samma sak när det gäller kvinnor och män. Eller,
ta homosexuality, exempel, probably.
Ta exempel det som sker i Iran. Jag har inte sett en enda story eller post där han har kommenterat överhuvudtaget. Han har inte skrivit någonting. Han kunde bara skriva att det här är inte riktigt islam. Vi har en annan tolkning någonting. Man befattar sig inte med det överhuvudtaget. Så jag uppfattar att han har helt andra värderingar. Men på det hela så är det bättre att de kriminella konverterar till islam än att de skjuter varandra.
Let's take it to the extreme a little bit, yeah? So to try
det är där
to,
du tappar mig.
Nej, not at all. Like just to see, like, if you're saying that this is not a problem that this kind of meme, this kind of value spread, let's say that these values spread to that extent that all immigrants here in Sweden, it's a thought experiment.
Alltså här är skillnaden
mellan... Just a second. There's no, like, none of them is criminal now, and basically all of them are ultra-conservative Muslims.
Det är inte det som jag diskuterar. Jag har diskuterat de som är kriminella. Jag säger så här, de som är kriminella, aktivt kriminella, att de konverterar till hans tro är bättre för samhället. Jag argumenterar inte för att alla invandrare ska konvertera till islam. Det är inte det jag argumenterar. Okay. De som är aktiva, det finns en vinst att de konverterar till och lägger ifrån sig vapnet.
How, like, what is the conversion value for one criminal to a number of Salafis? How much is it worth? Is it like good to have like one criminal hopper of criminalitet and 100 people become Salafis? Or is that number too much?
Ja, men säg det till Adrianas mamma.
Yeah, but just a second. What do you think?
Jag tänker så här, för varje kriminell person som lämnar in och blir skötsamt, det är en jättestor vinst för samhället. Kostnadsmässigt så pratar vi om flera miljoner. Jag vet inte hur siffrorna är. Det är fruktansvärt mycket.
Yeah, I understand. But let's say he converts all the criminals in Sweden, and for each one of them, 100,000 Salafis. Is that like...
So 100,000?
100 or 1,000 Salafis. Like basically...
Hur många salafister kan vi ha som ett pris för att vissa kriminella inte är kriminella längre?
And what consequence that will have on the Swedish society? And do you think these people will be able to really to get into society? Nej. If they have like ultra-conservative values in this sense?
Här undrar jag ifall inte vi har lite olika syn. För att när du säger att de här personerna kommer in i samhället, jag tror faktiskt att genom att det han gör, genom att vara en god, skötsam muslim, så har de lättare att komma in i samhället än att ställa sig utanför och vara kriminella. Det tror jag. Det vill säga att han till exempel, han pratar om att man ska vara skötsam, att man ska visa respekt, att man ska följa regler och lagar och sådana grejer. Och på så sätt så har det lättare att komma in i svenska samhället som troende muslim. Det tror jag på.
Du kommer aldrig komma in i det svenska majoritetssamhällets sfär.
De kanske inte behöver komma in i... Alltså, vi måste ändå vara realistiska kring att många av de här personerna är långt utanför samhället. De kommer aldrig ses som svenska överhuvudtaget. Det finns ingen chans.
Och det kanske är bara bra att de inte skjuter varandra i huvudet, men att de har en tro och sköter sig, går och har ett jobb, betalar skatt.
Träffar en fru och skaffar barn.
You want to establish... I understand the...
Du måste ändå, Omar, när du argumenterar, du måste ändå utgå ifrån att vart de kommer ifrån och vart de kommer landa.
Och vad som
om
är realistiskt.
Din idé är att de här människorna från förorten ska kunna bli fullt fungerande och kunna liksom bara... liksom att allting ska lösa sig. Det tror jag också är naivt från din sida.
This is not what I'm saying. I'm saying you are now, instead of like trying to basically bide your time right now, because there's no quick solutions, yeah, and thinking that maybe, okay, these people will not really be part of society, but probably their kids will be. But instead of that, you're trying to establish a different identity that is like the extreme opposite of the Swedish identity, to establish it in...
Det behöver inte vara helt och hållet extremt på många sätt. I många sätt så kommer den gå i linje med samhället i övrigt.
So you want the Swedish society become like more...
Nej, det är inte...
Or what?
Går det inte bara skicka dem till Saudiarabien?
they probably don't have citizenship. Saudi Arabia will not accept them.
No. Så salafister vill inte importera andra salafister i sitt jävla Kalifornien.
Nej, de är för svenskar.
Nej, inte det.
Svenska salafister.
What would be the, like, Saudi Arabia, like Emirates and all these countries, they want people just who would benefit them. Otherwise they would have like basically imported the whole of Egypt.
Kan Sverige vara ett land där vi har en religiös enklav som består, säg på sikt, 200 000 salafis?
200
000 säger vi. Alltså, kan Sverige vara ett land?
Ja, men då får man göra som Putin har gjort.
This is where we're going.
Ja, men, det kan alltid leda till Ryssland ändå. Jag vill bara komma bort från
vet
Ryssland.
Vet ni hur Putin löste det? Han har ju haft ett bekymmer med Tjetjenien.
Give them a territory.
Nej. Och tjetjenerna, det var ju en del tjetjener som inte så få heller som åkte och anslöt sig till ISIS. Så vad gör man? Den här regionen vill man ha lugn och ro i. Ja, då ser Putin till att hitta en islamist som är lojal med honom, Kadyrov.
Yep.
Och så får han vara islamistledare.
Och så åkte han dit, byggde en moské, invigde moskén och sa till alla, sköt er.
So this, is this a good model to replicate in Sweden?
Det säger jag inte, men det är det du blir tvungen att göra. Om du har 200 000 salafister, då måste du alliera dig med dem.
If we are now in a position where we're thinking, well, we have only two ways, either criminality or Salafism. First of all, I don't really think this is the case.
Nej.
This is not the solution.
Vad är den tredje vägen?
Vad är ditt förslag?
So, what do you think? Is there something that it can be better with, like police work, with like?
Jag säger så här, så som jag ser det, den omedelbara dödsskjutningen som sker nu där de håller på att mörda varandra. Om de hoppar av och blir salafister, det är vinst för samhället för gott. De som är gängkriminella och flyttar över och blir salafister, det är vinst.
Jag tycker vi använder ordet salafist väldigt slarvigt.
Alltså, okej, okay. Can you tell us?
Nej, men så här, att bara sitta och säga att han värvar dem till att bli salafister.
Det finns faktiskt nyanser i böghatar.
Ultrakonservativa muslimer, is that,
nej, jag ser inte heller dem som ultrakonservativa.
Okej, okay,
så. Jag ser dem som
Martin Ådahl, ja. Berätta mer.
Låt mig förklara dem. Salafism på då.
Yeah, okay. Jag ser dem som
Martin Panchiri.
Martin Panchiri förklarar salafism för Omar. Låt mig förklara salafism för dig.
Continue.
Jag ser dem som moderata konservativa muslimer.
Moderata konservativa muslimer?
Ja,
vill alltså, de behålla rutavdraget?
Lagom konservativa muslimer. Alltså snälla.
Det är lagom mycket böghat.
Det enda han säger till dem just nu. Det enda han säger till dem.
Sluta böga!
Var rädd för Gud. Sluta skjuta dina bröder. Gå i skolan. Mobba inte andra omkring dig. Lyssna på dina föräldrar.
Undvik analsex.
Nej, men lägg av.
Det jag hade sagt, han visste på sin sida.
Kvinnor har en plikt att ha hijab på sig.
Inte sminka sig. Inte sex för äktenskapet. Inte ha analsex.
Måste ha hijab.
Okay. Inte mer än fyra fruar.
Kan vi backa lite här? Alltså ett, Hanif, din dikotomi är falsk.
Okej, vadå då?
Så här, för varje gängkriminell som vi kan göra till en salafi så har vi vunnit på det.
Vi har vunnit samhällssparat.
Kolla, nu begår du det här misstaget där du vill värma upp en kyckling så du tänder eld på hela huset. Du lyckas värma upp kycklingen men du har bränt ner hela huset samtidigt.
Hur får du in hela huset i det här?
Du får låta som att salafism är det enda sättet man har lyckats få kriminella att sluta vara kriminella.
Det var inte det jag sa. Vänta.
Ett, det är ens fel att ha i första hand målsättningen att en kriminell ska sluta vara kriminell. Den första målsättningen är att se till att den här kriminella inte kan orsaka skada på andra. Det är den första målsättningen som vi inte ens lyckas med här i Sverige.
Men
alltså, fattar inte folk att Sverige har haft en lång historia av att skaka av sig värderingar som har diskriminerat folk utifrån kön, sexuell läggning. Vi har byggt ett system där människor ska kunna få vara den de är och skyddas av lagen. Ändå så i det landet så har du tusentals människor som söker sig till en ideologi som är raka motsatsen. Varför i helvete är en sån ideologi så attraktiv i ett land som Sverige? Det här är en djup, mycket mer djupgående sjukdom i ska man säga, nej, i nationen som ligger där.
Det här, människor kommer fortsätta vara människor. Som vi sa innan, varför går ett land och attackerar ett annat land och tar mark? För att det har man gjort i tusentals år. Varför går människor och blir religiösa fundamentalister? Ja, det har man också gått och blivit i tusentals år.
Folk har inte gått och blivit salafister i tusentals år.
Nej, vi har inte det här problemet. Nej, men radikala. Andra länder i Europa som Spanien eller så här under IS-tiden, då var det ju från Belgien och Sverige det åkte flest ner per capita.
Därför att i Spanien så har du en lite mer tuffare polis. Du har lite mer...
Okej. Du har lyssnat så här långt. På sista måltid. En mycket fin radioprogram i Sverige. Du tycker det är mycket trevligt. Men, min vän, lyssna på mig nu. Du har inte betalat biljet på klubb sista måltid. Dom har blate grabarna dom behover pengar. Flis. Laks. Stolar. Dirabilar. Lix hotel. Du vet. Dom oste du betala om du ska lyssna mer. Du formanga flera avsnitt också. Pakiet erbjudande, helt enkelt. Les i beskrivning for avsnitt, där det finns information for att bli medlem på klubbista måltid. Det kostar som en mycket liten kafé latte ute på torget. Per månad. Let som en plet. Tak, min vän.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.